When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker, som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Ja, nej, men då jag var ute ett tag till, jag var med min dotter en del, var iväg lite. Och sen så var jag i en lägenhet utanför Göteborg och en person ringde och tipsade att jag var där. Och insatsstyrkan kom och grep mig på natten där.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som jag alltid säger, är en del av våran livlina. Den här veckan har vi en återkommande gäst som har varit här ganska nyligen. Eller han var i och för sig här för några månader sedan, men avsnittet snäpptes för någon vecka sedan. Och det har varit mycket, mycket kommentarer på både YouTube och på våran Instagram och på TikTok. Där man har velat ha honom tillbaka. Man vill att vi ska gå in lite djupare på hans situation och framförallt hans förflutna. Jag vill välkomna Timmy, a.k.a. Getingen, tillbaka till Dialogiskt. Välkommen tillbaka,
tack.
Getingen.
Tack, Victor.
Tack. Om vi gör en liten snabb resumé för de som inte har tittat, men förhoppningsvis så går väl de in och tittar första delen.
Ja.
Vem är du? Och vad är det som har hänt och varför sitter du här?
Jag heter Getingen. Jag heter Timmy, kallas för Getingen. Och jag blev felaktigt dömd till rättspsykiatrisk vård efter en drogutlös psykos. Ja.
Och bra att du är inne på just det här med felaktigt, för att det är där jag tänker att vi fortsätter det här samtalet. Många reagerar på att du uttryckte dig just så här som du säger, att du är felaktigt dömd. Man menar på att det som du gjorde, vad blev du dömd för?
Grov misshandel. Jo, men jag är inte oskyldig dömd, det är felaktigt dömd.
Ja, och det är det jag tänker att, att vi förklarar så att för de som har sett första avsnittet, som liksom inte liksom kan köpa det konceptet att du säger att du är... Alltså, vad är skillnaden på felaktigt dömd och oskyldig dömd?
Ja, alltså, jag blev dömd på rätt grunder. Alltså. Jag har erkänt brottet och jag hade begått brottet. Men jag blev dömd till felaktig påföljd. Jag blev dömd till fängelse och blev dömd till rättspsykiatrisk vård. Och där är det felaktiga.
Och anledningen till att man dömde dig till rättspsyk är på grund av att du hade en ganska grov psykos.
Mm.
Du vaknade upp efter att du hade hamrat din... Kan man kalla han din styrfar eller din mamma?
Nej, det kan man inte.
Det kan man
brors
inte.
Mammas nya man.
Okej, okay, bra. Men bara så att vi, så att vi liksom är med i matchen. Och med det sagt så utgick man från att du hade... Ja, men du kan ju berätta själv.
Ja, nej, men jag, som sagt då, jag hade varit vaken länge och jag hade haft psykosen tidigare för jag hade tagit kokain mycket. Men psykosen övergick inte direkt på häktet utan jag var lite psykotisk. Alltså det går ju övergångar från, du vet, när du... När psykosen avtar. Och sen när jag gjorde utredningen då hade min bästa vän dött och jag var aggressiv och de började medicinera mig. Och som vi var inne på förra gången, de här medicinerna också, de förändrar ju balanser i hjärnan och du är ju inte dig själv alltså. Så blev jag dömd på RMV, då Rättsmedicinalverket, jag är i utredningen och de rekommenderade rättspsykiatrisk vård.
Med särskild utskrivning.
Med särskild utskrivningsprövning.
Ja, och det innebär faktiskt att det är på obestämd tid.
Ja, precis. Det är väl samma, ja, det är obestämd tid.
För vi har haft många som har skrivit till oss och vi vet många exempel på folk som... Det var en kvinna som skrev att hennes man hade åkt dit för olovlig körning eller grov rattfylleri, alternativ olovlig körning. Och att han var påverkad och sen i det så valde man, så han, och sen dess efter han blev dömd för allt det här så han suttit på rättspsyk och han har varit där i 20 år.
Ja, jag träffar flera. Jag vet en kille, han satt för olaga hot, inte grovt olaga hot. Olaga hot. Han har suttit 7-8 år när jag träffade honom. Och det är bötesbrott liksom.
Ja, precis. Men kan du berätta om stämningen på rättspsyk? Om du liksom... Jag önskar att man bara kunde blunda så kunde du berätta. Men om du, liksom, om du bara slappnar av och så tänker du hur en dag ser ut från morgon till kväll.
Ja, alltså som sagt på fängelse så är det mycket rutiner. Du har upplåsning, inlåsning. Alla, du är 16 personer på avdelningen. Alla gör sina saker. Det går som robotar. Man vet vad man ska göra. Men där inne så ingen har några rutiner. För de flesta är medicinerade. Vissa går och lägger sig 9 på kvällen. För de är så tungt medicinerade och vaknar 5 på eftermiddagen. Och är groggy i 2 timmar. Du vet. Och vissa har sömnproblem och sover inte alls. Vissa har sömnproblem så att de har liksom schizofreni och blir maniska. Och då är ju dagen helt förstörd när någon blir manisk. För då är det ju... Då är det bara zigzaga korridorer för då är de ju uppe i mani. Och sen finns det ingenting mer. Det finns lunch, middag och sen så är det bara dödtider emellan. Sitta och kolla på tv, typ spela lite kort kanske.
Så svaret som jag får från dig angående hur en dag kan se ut så är det väldigt olika beroende på vad du har för medicinering och hur ditt tillstånd är.
Ja, det beror ju på. Alltså, jag har haft tur. På vissa avdelningar har jag suttit med någon som har varit... frisk eller någorlunda frisk. Du kan ha vettiga dialoger och konversationer och fördriva till tillsammans, men ibland kan du hamna på en avdelning där alla är jättesjuka och då går det inte, och då är du själv alltså.
Hur ofta träffar man läkarna?
Det beror ju på. I Växjö så kommer läkaren en gång i veckan på sån rondsamtal, så då har man ett uppstyrt möte med läkaren varje vecka. Men det är inte så mycket då, det är mesta om du har... Jag hade inte mediciner de sista åren. Så då är det inte så mycket att prata om. Men om du har medicin, de flesta går in på läkarsamtal. Jag vill bara ha mer medicin, jag vill ha mindre, jag vill ha det, jag vill ha det. Så är det förhandlingar om mediciner. Och i mitt fall så gick jag in dit och försökte få utsluss eller besökstillstånd och så.
Att vara medicinerad kan ju i de flesta fall faktiskt lindra själva straffet. Alltså tiden bara går och man är i ett töcken och man är inte med i matchen.
Mm.
Men du säger att de sista åren så var du inte medicinerad.
Mm.
Tillvaron i så fall?
Den blir sämre.
Ja.
För jag vet, det är faktiskt en bra eller en god tanke. Därför Som du säger, första åren där inne, jag tror det var första 2 åren så grovt medicinerad. Grovt.
Jättesnabbt.
Alltså, men alltså det var grovt medicinerad och jag minns inte ens, det var som att gå en dimma. Du kunde inte känna av tiden där inne för du kände inga känslor. Alltså, mm. Du sov, du åt, du var död inombords typ. Men när du är medicinfri, man måste förstå också där inne, det är obestämd tid som du säger. Och det är inte så att det är inga garantier på att du kommer ut. Och det är det som är det jobbiga, att gå där inne. Och när du inte är medicinerad så börjar du tänka, fan jag ska vara här 1 år, nej det är inte så troligt, 5 år, 10 år. Jag ser folk, han har varit här 35 år, 40 år, förstår du? Det blir de här insikterna. Och när du inte har mediciner så förstår du att du missar ganska mycket. Ja.
Våldsamheter?
Ja, det var ju mycket bråk. Alltså. Men jag bråkade inte med andra medintagna så mycket. Kanske skedde 1 eller 2 bråk under alla åren med medintagna. Som jag pratade om det förra gången, jag har ganska mycket hänsyn till dem. Mm. Men personalen bråkade jag ganska mycket med.
Ska vi prata lite om personalen?
Mm.
Berätta om din relation till personalen. Du var på Rågården.
Ja, fast de sista åren då var jag i Växjö.
Växjö, okej. Ska vi prata först om Växjö, hur det var där? För du är där du började, om vi tar det liksom kronologiskt.
Ja, så i Växjö, alltså som sagt, det finns vissa som är jättebra personal. Jag hade en behandlingspedagog som verkligen försökte hjälpa mig. Sen finns det personal som är riktigt äckliga. Alltså som du brukar se, alltså jag har en typ, det är lite halvskämt men ändå lite halvsanning. Det finns 3 typer av personal. Den ena är de som är typ eldsjälar som går till jobbet. Och de är få, men de går till jobbet för att verkligen hjälpa de här de vill förändra och hjälpa till tillvaron. Den andra kategorin är de som bara är där för sin lön. Och det är inget fel med det. De är neutrala. De gör varken mer eller mindre än vad de ska. Och sen så finns det 3 och de har enormt maktbehov. Okay. Och det är de som är problemet. Och de är lata och det blir problem. Alltså kaxiga, trycker på larmet och utnyttjar. Och jag är också som du vet, om jag ser att om någon är personal och han tar, för mot mig så var de mycket snällare än mot de som var väldigt sjuka.
Varför tror du att det var så?
För jag kan försvara mig och de såg att om de går för långt så alltså jag accepterar inte.
Du tappar det.
Ja, precis. Och det hände flera gånger. Men vissa svagare individer, då var de på dem och du vet typ gå in på rummet och såna här saker. Och då jag kan inte acceptera heller om någon som är stark psykisk går på någon som är svag psykisk för att den har en maktposition. Och då blir det konflikter också på grund av så.
Okej. Men fanns det personal som också var, du säger eldsjälar. Mm. Sen pratar du om de som har maktbehov. Och sen de som bara gör för att de ska få en lön. Vilken av dem, såklart så kanske du kommer säga de här med makt. Mm. Är väl värst. Så jag tänker inte ställa den frågan. Men vilken av dem är de så kallade efterföljarna? De som bara gör vad andra säger.
Nej men det är de som, alltså grejen så här,
förstod du min fråga?
Ja, jag förstår vad du menar, men grejen så här, på de här scenerna det är mycket hierarki. Läkaren tar beslutet eller klinik. Jag hade där i Växjö till exempel, det var riktigt han var säkerhets
honom gillar du inte.
Nej, han är riktigt äcklig, alltså vad heter det, säkerhetsutvecklare heter han, eller vad hans
titel. Du får säga vad du vill.
Ja, men han är en fitta. Och han, alltså du vet, det var en grej till exempel, du vet, de hade vanliga tandborstar till exempel. Du är på anstalt, om någon hugger någon med tandborste, han hamnar på isolering och alla andra har kvar tandborstar. Men där i rättspsykiatri, om någon missköter någonting så försvinner det från alla på hela kliniken.
Så det var kollektiv bestraffning?
Inte bestraffning så, men om någonting missbrukar så går de bort det för alla.
Kollektivt?
Ja, jo, men inte som bestraffning utan för att inte det ska upprepas, förstår du menar?
Kollektivt.
Ja, jo, jag vet vad jag
menar. Kollektivt. Alla får
ju kollektivt, inte en bestraffning. Jag kan inte säga så heller.
Konsekvens då?
Ja, okej. Okay, ja. Men så kunde han komma in, du vet, typ på morgonen. Mm. Han har varit hemma med sin fru, liksom, kom in på jobbet. Vi måste ta bort tandborstarna. Och då fick han såna här små tandborstar som är gummi, liksom. Och då är det inte ens någonting som har hänt. Men då fick jag han på mitt huvud på grund av att polisen, de gör ju de här kuten, du vet, kriminalvårdsunderrättelsetjänsten. Mm. Och då fick jag han på mitt huvud och då försvann, jag kunde inte få besök. Alltså, då blir det problem, allting, du vet. Och om han säger någonting, då lyssnar alla. Det spelar ingen roll. Och då, som sagt, jag hade de här eldsjälar, det fanns vissa, speciellt tjejer, de var jättesnälla och de försökte, men det går inte att gå mot de här...
Så de blir de så kallade efterföljarna vi pratar om.
Så det var väl det. Alltså. Det finns vissa, det, som jag säger, maktbehov. Alltså.
Timmy, kan du berätta för mig vad KUT är? Eller för, jag vet ju vad det är. Kan du liksom förklara?
Nej, men det är kriminalvårdens underrättelsetjänst. Alltså, och det är från... alltså, till exempel kriminalvården, alla brev, eller de fler, om du är gängmedlem, alla brev loggas och så vidare. Om jag är med dig på stan så, och vi blir stoppade, så skriver de en anteckning, Viktor och Getinge var tillsammans, och så blir det en underrättelsetjänst. Och när han fick tillgång till den, då blev mitt liv ett helvete där inne.
Hur var din relation med honom?
Nej, det, alltså, han, det gick inte. Alltså, han, alltså, alltså allting förvärrades. Alltså alla ville ju. Jag, som sagt, jag har en dotter och de ville ha besök och så vidare. Men han la ju alltså verkligen nej. Nej, jag ville gå till skolan. Du vet. De har en skollokal där. Men jag fick inte gå på grund av att... Jag kollade bara på den här grejen. Jag skulle ha psykologsamtal, du vet. Då gör han en bedömning att jag måste ha 5 personal med mig in i psykologsamtalet. Och så gick jag på ett sånt här, då blir det ju gruppterapi, liksom 5 personalpsykologer och gör de strippar rummet på möbler.
Så din egen tid tas av andra som inte ens ska vara där?
Nej, personal. 5 personal. För
som inte ens ska vara där?
Ja, men det blir ganska svårt att sitta och försöka, vi skulle jobba med kriminell identitet, sitta och prata när du vet, folk som du bråkar med på dagarna ska sitta och lyssna på hela samtalet. Alltså allting,
och det blir ju också att de får ju, att du hamnar i en beroendeställning till dem. För de får ju en hållhake på dig. De vet hur du öppnar dig och hur du fungerar.
Precis.
Jag håller med dig. Det där låter jättekonstigt.
Så det var mycket sånt, du vet. Och, ja.
Hur länge var du där?
I Växjö. Jag var där i 2 år.
2 år. Okej, okay, så men Rågården då?
Mm.
Hur var det där?
Alltså, i Växjö är personalen, nu låter det dumt, men personalen är mycket professionellare där än på Rågården. Men på Rågården så finns det möjligheter till fri förmåner. Du får permissioner, du får chanser. De flesta får chanser och möjligheter att komma ut.
Så att det känns som att, för du säger det lite med lite smiley ansiktet, att det blir konstigt att säga, men de som...
Nej, men alltså, jag ser att personalen var dålig i Växjö, men jämfört med Rågården så är de...
Det här
bra
är
på något sätt. Ja, förstår du? Det är det jag menar.
Det blir skevt.
Ja. Alltså det är inte utbildad personal som jobbar där heller. Så det är mycket... Det är, vi säger sjukvårdsbeträden, om du vet vad det är. Alltså, de har ingen utbildning. Precis, det är ju bara att hitta på vissa undersköterskor. Mm. Eller de flesta undersköterskor.
Men jag hade en sak som jag tänkte fråga dig... upplevelserna från din tid på rättspsyk, för att, eller jo, finns det saker som du känner att du någonstans har jättesvårt att bearbeta från din tid där? Finns det något specifikt som du kan?
Ja, så jo, men alltså det finns ju, alltså typ som det är mest med min dotter, alltså typ besöksförbudet, alltså folk förstår inte, jag kämpade dag ut och dag in, skrev överklagning, hörde om ett advokater, vädjade till personal, till läkare att jag skulle få träffa min dotter, bevakat, obevakat, vad som helst. Det gick inte, jag blev nekad att gå, de lovade mig att jag skulle få gå på min dotters förlossning. I sista sekund så vägrade de att gå, så jag fick inte gå. Det är mycket sånt med min dotter som...
Ja, vi ska gå tillbaka till just det här, hur det var när du satt och din kriminella verksamhet innan och sådär. Men om vi kommer till dagsdatum.
Mm.
Du var ju här för ungefär 8-9 veckor sedan ungefär. Ditt avslut släpptes för 10 dagar sedan. Och det har varit mycket, mycket kommentarer och folk. Det har varit både negativa och positiva. Många har blivit riktigt, riktigt förbannade att du ens satt här. Jag vill börja med att säga till alla så att de fattar att du var på rymmen. Du var alltså efterlyst. Vi gjorde inget brott att du är här. Det är inget brott att man pratar med någon som är på rymmen.
Mm.
Det klassas inte heller som ett brott att vara på rymmen. Så att folk vet det. Så att från anstalt, om man rymmer från en anstalt, så har man inte gjort sig skyldig till ett brott. Man kan däremot få dagar i form av sin del och sådär. Och så vidare. Vad hände sist? Vad hände efter att du gick ut härifrån förra gången?
Ja, nej, men då jag var ute ett tag till, jag var med min dotter en del, var iväg lite. Och sen så var jag i en lägenhet utanför Göteborg och en person ringde och tipsade att jag var där. Och insatsstyrkan kom och grep mig på natten där.
Och det var ju knappt 2 veckor efter du hade varit här.
2-3 veckor max. Mm. Ja.
Vad hände sen?
Nej, sen... det är också en sån komisk sak. Då måste de göra en psykiatrisk bedömning på allmän psykiatrin för att du ska komma till rätt psykiatri, om du är tillräckligt psykiskt stabil för att komma till rätt psykiatri. Jag går dit direkt och försöker kasta på mig bens och psykosmedicin. Jag bara, nej, jag vill inte ha. Och då blir de helt chockade, typ, du vet. Men så slapp det i alla fall. Kommer tillbaka. Ja.
Varför blir de chockade?
Därför att alla de här, alltså, alla som är på psykiatrin, de flesta, de vill ju ha de här benzo, speciellt benzo så här, och jag vill inte ha, så då blev jag chockad bara över det, och så körde de mig tillbaka, och när jag kom in dit så var det, fan, jag är tillbaka, du vet, fan, undra allting blir, såg ganska mörkt ut, men de hade, eftersom de hade sett att jag hade varit här, de hade sett avsnittet, men de visste att jag hade varit här, och de frågade vad det då pratat om, vad det handlar om.
Vilka då? Läkarna eller skötarna?
Personalen främst, men jag vet att personalen pratade med personalen, men ja.
Vad var det för reaktionen att du hade varit här då?
Nej, både och. Det finns ju som sagt vissa sköna personal som sa det är helt rätt, du vet, de gör fel, och vissa var ju sura liksom, och vissa låtsades som ingenting. Och...
Vad är felet i som de tror att de gör? Vad tror du att de tycker att de gör för fel?
De som tycker att det var bra att jag pratade.
Nej, ja.
Nej, men de tycker ju att de vet ju, alltså om du tillbringar en längre tid med mig så vet du att jag inte är sjuk på, åtminstone på det sättet, att jag är vanföreställningar och så vidare.
Ja, så det som vi egentligen ska belysa här är att du är ju kraftigt, kraftigt emot sjukdomsbegreppet på dig, inte skuldfrågan.
Precis.
Bra, då har vi det sagt för tredje gången i de här båda avsnitten. Ja. Vad hände sen? Mötet med läkarna?
Ja, och sen så var jag där och läkaren ville inte prata med mig först. Och... Sen kom hon och sa till mig att när de flyttade mig till en annan avdelning. Och där bestämde de. Nej, så gick jag på möte med SOS. Och de försöker göra en utsluss. Men fortfarande, som läkaren sa till mig, hon har inte makten i sina händer att skriva ut mig.
Hon
kan inte på grund av lagskäl. Och så vidare, på grund av återfallsrisk och ordnade förhållanden ute. Och då är det så att man kan inte gå och köpa en bostadsrätt och säga jag har en lägenhet, eller köpa en villa, jag har ett hus. Det går inte, det måste gå igenom socialtjänsten och psykiatrin. Och sen måste det ha sysselsättning, ett jobb och drogfrihet och så då. Och det tar lite tid att fixa, som man förstår. Men vi började med det. Och då sa läkaren, socialtjänsten tyckte det var konstigt. Det har precis varit avviken, men nu skulle gå ut. Och läkaren sa, Timmy, han är minst lika frisk som alla i det här rummet, om inte mer. Och hon sa, det är bara slöseri med resurser och slösa platser åt folk som behöver det, ungefär så. Och hon hade bestämt sig då att jag ska gå ut på någonting som inte egentligen finns, en permission tills vidare.
Så att du är... Vänta nu så att jag fattar det rätt. Du är ute på en permission...
Utan slut.
Utan slut.
Ja. Yeah.
Det är lite ironiskt med tanke på att du satt inne på ett straff som var inte tidsbestämt.
Mm.
Som var på liksom tills vidare.
Mm.
Och nu... Har du permission på samma straff tills vidare?
Ja. Men det är ju det att om man misskött de här permissionerna, om man lämnar positiva... Jag går en gång i veckan och lämnar drogprover. Och om man misskött det, då hamnar man ju på de här slutna avdelningarna igen. Men det är också en... Det är ju så här, det blir moment 22 också, för jag är inte fri och jag är inte inlåst. Och hon kan inte skriva mig till det här är ju andra som är så här fria som jag är nu. De är ju öppenvård eller definitivt utskrivna. Men det är som en limbo-tillstånd. För hon kan inte skriva mig till öppenvård på grund av återfallsrisk och ordnade förhållanden. Men hon vill inte heller ha mig där inne. Så hon har ändå varit schysst för att jag inte ska behöva gå på de här... Annars går jag ju där inne på de här klassettavdelningarna och bara stirrar i väggar. Alltså det, och går runt.
Varför tror du att hon har gjort så här?
Jag har haft henne som läkare, alltså hon såg mig i början när jag sörjde mina vänner och mådde ganska dåligt. Och hon ser en förändring och så vidare i mitt psykiska.
mående.
Tillstånd. Ja, mående.
Tillstånd, absolut. Mm. Ja, men det ironiska i det här är att du ändå... Alltså, du sitter inne, på en, du är på en permission tills vidare.
Mm.
Och om du gör någonting så kan du gå åka in,
ja.
Inlåst tills vidare.
Ja, ja, det är så. Det alltså minsta lilla, de kan ju, alltså jag behöver inte ens göra någonting. Alltså det kan ju vara vad som helst, de kan kalla in mig bara, för jag är ju på permission.
Ja, precis.
Ja, jag behöver inte göra någonting.
De
kan bara ringa till mig att du ska komma in nu, och om jag inte kommer så blir jag efterlyst igen.
Okej, eller om någon får för sig att ringa och säga någonting om dig.
Ja, precis.
Har du slagit dig att fråga henne hur långt det är tills vidare?
Jo, men alltså hon har ju, det är ju att...
Fattar du min fråga?
Ja, jag fattar, men grejen är så här att, kolla det finns ju, kolla då till exempel... Först ska de fixa ordnade förhållanden. Återfallsrisken måste ju gå ner tills hon kan ansöka om öppen vård.
Mm.
Men bara för att jag är öppen vård, det betyder inte att jag är fri. Det är samma villkor. Om jag missköter mig där, då börjar jag om igen. Och sen ska man vara i öppen vården tills vidare. Och jag vet folk som har gått 10 år i öppen vård. 5 år. Du vet, så det...
Men har ni någon behandlingsplan?
Nej.
Ska ni ha en behandlingsplan?
Jag vet inte, de håller ju på att försöka fixa det här med boende och sysselsättning. Vad gör
du? Vad vill du då?
Jag vill bara vara ute. Alltså jag har sagt till dem, jag vill inte vara delaktig i det här med utredningar om det här med boende och så vidare. För jag pallar inte mer. Alltså jag har gått igenom det, försökt och nu är jag här ute. Jag orkar inte gå igenom det där. För det förbättrar inte min situation. Alltså.
Nej. Men, folk tycker att du borde sitta och kanske inte ens har blivit släppt och inte vara ute nu. Mm. Vad säger du om det?
Jo, absolut. Men jag åkte in 2017. Det är 2022 nu. Cirka 5 år har jag suttit effektivt i. Vad blir det? Det blir cirka 8 års straff.
Ja,
ungefär.
Nej, men det är det.
Ja, precis. Däremot fängelse och jag blev dömd för grov misshandel. Det är ganska lång tid, 8 år för en grov misshandel. Så jag har ändå avtjänat min tid, oavsett jag har avtjänat mitt straff om man bara kollar på tiden. Och oavsett, om man ska kolla på lagligt eller juridiken så rättspsykiatrisk vård, det är inget straff längre. Det är en vård. Och när du har blivit frisk, då ska vården avslutas. Du ska inte vårdas och straffas.
För många hamnar ju tillbaka, eller för slussas över till anstalt när de friskförklaras.
Nej, nej.
Inte?
Nej, nej. Alltså, det är det som är grejen. Alltså, folk tror ju också att, typ som nu, om jag begår ett brott nu.
Mm.
Det är inte så att om jag begår ett brott och jag får 3 månaders fängelse eller 1 års fängelse. Då avtjänar inte det straffet. Och sen på muck, då är jag inte fri.
Nej.
Då kommer en transporttjänst och kör med ett rättssyk. Och sen så är jag där. För den här domen ligger under alla domar. Så det spelar ingen roll. Men,
det är lite som LVM kan göra. LVM har ju också.
Fast den är maxgräns i alla fall på 6 månader.
Ja, den är 6 månader.
Ja, här bara utökar de. Så det är en underliggande, den ligger under allt annat. Och, ja.
Det är en ganska kraftig åtgärd i människans integritet. Och,
ja, alltså, jag tror jag skulle se det som... Alltså grejen så att det kanske är, du vet, alltså där inne du har lite liberalare alltså, kommunikation med... Omvärlden, du kan få datatid i viss mån, du får ringa samtal till dina familjer.
En vanlig anstalter.
Ja, där inne så är du väldigt isolerad. Men så därför, så på en viss sätt är det en mildare påföljd. Men i många avseenden så är det mycket värre eller hårdare påföljd, skulle jag säga.
Men okej, okay. Om vi pratar om dig som kriminell då. Beskriv Timmy som kriminell. Eller Getingen som kriminell.
Nej, jag vet inte.
Nej, men va? Men för jag känner att du har ju ganska mycket självinsikt överlag.
Mm.
Så då borde du kunna beskriva dig själv som den kriminella personen i Getingen. För du måste ju medge att du har i alla fall varit kriminell.
Ja, absolut.
Ja. Mm. Hur ser din kriminella aktivitet ut idag?
Nej, alltså jag vet inte. Inget speciellt sådär just nu.
Okej, så där blir det ju att ditt svar till mig är låt det här vara.
Ja, okay. Precis.
Och då blir ju det för oss som tittar utanför att det här är liksom något du inte vill prata om och här finns ju någonting att ta på.
Mm.
Okej, okay. Vi tar en annan ingång.
Mm.
Skuld och samvete. Känner du något sånt?
För?
Saker du gör och har gjort.
Jo, men inte på grund av brott eller handlingar. Folk som jag har sårat i min närhet...
min dotter, min tjej, min mamma. Så där, som har fått åka med på resan liksom. Som har fått stå med konsekvenserna. Och varit med mig på sjukhus när jag har varit skadad. Och sådana saker som har varit... Nej, men jag har knivhuggen, hjärtat och så här. De har varit oroliga. Du vet, man har varit... Ja, ständig oro liksom. Det är väl det man har lite dåligt samvete för, men ja.
Hur känns det att prata om det? Om du liksom...
Nej, jag vet inte. Det är väl mamma mest. Alltså, hon har ju ändå fått genomgå rätt mycket där som vi pratade om förra gången med kokain och mina hjärtstopp och sådär. Det var ganska jobbigt. Alltså, alla mina vänner tyckte det var jobbigt. De var ju med. Min lillebror gjorde, vad heter det, sån hjärt-lungräddning på mig. Det var ju ambulansbesök var och varannan dag. Blev knivhuggen, tog en taxi hem till min mamma och frågade om hon kunde se ihop mig. Liksom. Alltså, det var mycket problem. Så hon var ju ständigt orolig. Ja.
Men Timmy, kan du se att den där händelsen, den natten eller den morgonen, kan du se att det ändå är ett ingripande som kan ha räddat ditt liv? Eller andras liv? För du var en stökig kille.
Jo, alltså det är det jag säger också. Så jag fick en pausknapp där och jag var inte i mitt bästa skick. Alltså, det var ju bra att jag... Alltså, jag behövde en pausknapp, men inte 4 år, inte 5 år.
Nej, nej.
Ja. Men en pausknapp, absolut, det var bra. Och jag... Ja, man hinner reflektera, man hinner bygga upp sig själv oavsett vart du är. Alltså, om du är ensam bakom 4 väggar golv och tak så hinner du bygga upp dig själv.
Reflektionen idag då? Vad känner du så här? Vem vill du vara då? Om du inte kan förklara vem den kriminella Timmy har varit, vem vill du vara idag då?
Nej, jag vill bara
finnas... Förutom vara en pappa?
Ja, nej, men jag vill vara med min familj. Alltså, det är det jag vill vara. Jag vill... njuta av livet, jag vill...
Och vad är njuta av livet?
Nej, men små saker. Alltså, när jag var på väg ut och så här nu... Alltså, det var bara typ kunna promenera. Alltså, jag hade typ bara en tanke på att bara promenera. Det var det som var fett typ. Alltså, bara promenera. Ingen så här... Jag hade inte så värsta... låg inte som när jag var mucksjuk. Jag ska ha min värsta muckfest. Jag vill bara promenera. Typ, bara gå och lyssna på Spotify. Lägga på vilka låtar. Du vill bara promenera. Så där.
Den friheten.
Ja, typ sådana saker. Gå och äta vad du ville och... Ja, det tar ändå lite tid att landa för jag har inte landat ännu och det är ju mer, du vet, om du har ett fängelsestraff så vet du när du kommer ut, du hinner bygga upp en slut, nu kommer man ut så från morgon till natt ut.
PTSD, känner du att du lider av något sånt från din vistelse där?
Nej, men alltså, jag hade ju PTSD, jag hade någon komplex PTSD.
Berätta.
Men sen jag gjorde KBT och så här, och jag bearbetade mycket saker och med mig själv också. Och nu jag lider inte av det, inga problem med det.
Nej. Okej. Okay. Om man tittar på dig på sociala medier... Så går det ganska hett till. Det finns såna här glas. Du fattar vad jag vill säga. Men berätta om det då. För att jag måste ändå ställa den frågan eftersom det kommer så mycket kommentarer om att men han är kraftigt kriminellt aktiv just nu och det är si och det är så. Och jag fattar att vi inte kan liksom gå in och sådär. Men vad känner du inför det?
Jag vet, jag tycker det är en rolig grej alltså. Jag tycker bara det är en rolig grej. Det är inte så... Jag började med TikTok när jag var efterlyst tror jag. När jag rymde det. Det var typ då. Jag visste inte ens vad TikTok var. TikTok, det fanns inte när jag åkte in. Alltså. Det kom ju under tiden. Jag tyckte det var en rolig grej. Och så har det bara blivit sådär.
Framtida projekt då? Vad har du på gång?
Alltså just nu som jag sa, jag försöker bara landa Viktor. Alltså. Jag har inte kommit sådär... Alltså, jag vill fortsätta min socialpedagogutbildning och så, men just nu jag har inte ro i kroppen. Jag är fortfarande rastlös. Det känns som att jag springer på ett löpband liksom. Jag vill så mycket och hinner inte med. Och jag är mycket med min dotter och försöker hålla en handbroms.
Jag har sett att du har varit och besökt gravar ganska mycket. Berätta om förlusterna. Det gjorde du lite grann i förra, men jag tänker om vi...
Nej, men som sagt, där när jag... Det är det, som han som är med här idag, det är en av mina få enda vänner som lever. Alltså. De flesta av mina vänner, de dog under mitt straff. Alltså. Alla mina närmsta vänner, som vi var som bröder, de är döda, och det var det som påverkade också mycket där inne, alltså, som fick mig att, alltså jag gick ju med döden hela tiden, innan jag åkte in så var det hela tiden av att man typ hade, hur ska man säga utan att låta, alltså typ förlikat sig med döden, när man skulle bli mördad snart och så här. Sen när man kom in så var det som att man fick en andra andning, du vet, fan jag ska leva, jag kommer, jag var 23, för jag kommer bli 25 liksom. Men sen började alla vänner dö och så blev det en sorgprocess som, alltså det tog lång tid. Och ja, nu har jag kommit till ro med det och jag försöker ändå leva extra mycket för deras skull liksom. Men de, ja, jag går mycket till gravstenen, jag försöker gå.
Är det ditt sätt att bearbeta?
Nej, jag har bearbetat. Nu är jag väl bara visar dem respekt. Jag går dit och pratar lite med dem, visar dem respekt. Sådär. Du vet själv många, du vet, alltså folk dör efter ett år, det kan vara hur älskade som helst, han blir skjuten, efter ett år han är bortglömd nästan, han kommer upp på någon fest, jag kommer ihåg det där. Jag vill inte bli så, de här människorna betyder jättemycket för mig, de är med mig hela tiden.
Mm. Fint.
Mm.
Mm. Vad är den starkaste känslan du har att känna, som du har svårt att känna och stanna kvar i?
Alltså typ... Alltså alla, jag har svårt. Alltså jag har svårt att känna. Många av mina känslor blir, alltså de går ut fel. Jag blir arg istället när sorg kommer, så blir jag arg istället. Om någon sårar mig så blir jag arg istället. Jag känner inte riktigt. Jag går inte. Jag skickar ut det i ilska istället, så jag ska slippa gå in i de där känslorna.
Berätta om din ilska då. Vad gör det riktigt lagt?
Nej, men det är det, starka känslor alltså. Men det är inte så bara för att jag blir arg. Alltså, det är inte så jag menar att jag går och slår folk och provocerar.
Ja,
men jag blir arg, inte. Du vet. Alltså, det var det jag lärde mig där inne. Du vet, i början, typ, det hände ju saker när jag satt inför ett telefonbesked eller telefonsamtal på min födelsedag. Brorsan tagit livet av sig. Ja, man flippade. Jag säger, det övergår i ilska och avdelningar går sönder med mig på grund av de här samtalen. Men sen så lärde jag mig att... gå ut och springa, du. Jag sprang på rastgården. Jag kunde gå ut och springa i intervaller. Om någon fick ett dåligt besked, någon hade dött, någonting hade hänt. Jag kunde gå ut och springa i 5 timmar på rastgården i intervaller. Och du vet, personalen står, vi hämtar insatsstyrkan om du inte kommer in. Och jag bara sprang, du. Jag sa till dem, ni vill inte, jag kommer komma in. Du. Låt mig springa. Sprang i 5 timmar på rastgården. Och sen så jag lärde mig handskas på det sättet. Ja, och här ute så kan jag köra bil, du vet. Köra bil till. Bara fram och tillbaka. Göteborg, Malmö. Och sen komma tillbaka så har jag fått utlopp lite.
Mm. Vad gör dig lycklig då? Är det familjen, är det barnen?
Ja,
är det barnet?
Ja, och ja, för mig, jag vet, som jag har suttit mycket isolerad, och jag vet att på isolering så för mig det enda som betyder någonting är minnen. För mig på isolering, för mig pengar har aldrig betytt någonting, tjejer har aldrig betytt någonting. Alltså ingenting betyder någonting, bara minnen. Så för mig det mesta går ut på att skapa minnen, så jag har minnesbilder. Det är för mig det är bara att skapa minnen som gör mig lycklig.
Mm. Hur känns det att sitta här?
Det känns bra.
Du är lite... Nu på slutet så känns det att det blir lite... Det blir nästan som att det blir lite obekvämt.
Ja.
Är det för att det är de personliga frågorna?
Ja, så... Ja, det är lite svårt att prata om kanske.
Ja, men jag fattar. Ja. Hur pass mycket reagerar du på såna personliga saker... innan du åkte in på rättspsyk, alltså för 5 år sedan, hur hanterade du dina känslor?
Nej, men jag pratar inte så. Alltså, jag har inte pratat så mycket. Alltså, det är samma sak där inne, om någon personal ska ställa sådana här frågor runt. Jag har bjudit in dem och frågar så som jag... Här, då blir det svårt. Alltså, om någon kommer och ställer sådana här frågor där jag har visat att det är okej, okay, då blir det ju problem. Men om jag bjuder in till, så är det okej okay, liksom. Men ja.
Hur var du som barn?
I vilket avseende, jag tänker.
Hur var du som barn? Om du skulle kunna beskriva... precis samma fråga som jag ställde dig kring hur är den kriminella... Hur var den kriminella Timmy? Hur var den lilla pojken Timmy? Hur var du mellan 10 och 13 års ålder? Kommer du ihåg?
Jag var jättestökig. Jag var busade mycket. Gjorde mycket saker som jag inte fick. Bråkade mycket. Var allmänt jobbig. Ja. Rastlös. Det är samma sak, rastlös. Vill inte så stilla, men ja.
Har du någon gång vid ditt liv idag kunnat möta upp den lilla killen?
Ja, alltså jag... Den här perioden som jag sörjde mycket, då jag gick igenom med min bästa vän som gick bort. Då gick jag igenom hela våra liv och då var man var mycket i barndomen och ungdomsåren. Jag gick igenom mitt liv ganska bra där och mötte... Ja, sådär.
När gick det som mest snett för dig?
Med det med kokain där. När? 2017, det sista året när jag åkte in.
Alltså. Var det då det gick som mest snett för dig?
Ja.
Men okej, när började det gå snett för dig? Om du förstår nu.
Nej, men det är när jag tog kokain för första gången.
2017?
2016, men 16. Det var ändå
Du var ju ändå ganska med i matchen innan. Hur gammal var du 2016-17?
Jag var 21-22.
21, okej. Okay. Om vi tittar på när du var 15.
Mm. Ja, mellan men snett, 15 och 21. Så, snett på det sättet. Men jag har inte gått snett i ett aktivt val. Jag har inte hamnat snett. Jag är ändå...
Jag sa inte att du ramlade
snett. Nej, men alltså... förstår du, jag valde ju att gå där. Så jag ser det som att jag har hamnat snett.
När? Liksom.
Nej, men det är där som jag berättade, Toys R Us där, liksom, det var där det började och sen, alltså hela tiden, det har varit aktiva val hela tiden dit och jag vet inte varför, men det har ju varit det, så man kan inte, jag kan inte skylla på uppväxten heller, förstår du? Det är
ju
så,
jag har tagit,
nej jag förstod, jag vill mena, men alltså det är ju, jag har tagit aktiva val dit, men det jag menar med att 2017, det är att då gick det snett, för då började jag med kokain till exempel, och då gick ju, det var ingenting som jag ville, alltså, och sen...
Om vi går till tillfället där du kände, för jag kan ju, om vi tittar på mig själv, jag utgår från mig själv, jag kan gå tillbaka och titta i mitt liv när jag, när det verkligen gick snett för mig, inte att jag ramlade snett, utan när jag verkligen tog ett aktivt val för att det skulle gå åt visst håll. Mm. Jag vet exakt ungefär vilken ålder jag var och så här, var vi var någonstans i livet, där jag kände så att jag kunde egentligen gått ditåt, men så blev det så här. När? Förstår du min fråga nu?
Ja, jag förstår, men nej, jag vet inte.
Nej,
faktiskt, nej, jag vet.
För min tanke var att vad du skulle vilja säga till den personen du var då, utifrån det du vet idag.
Ja, men jag hade ändå inte ändrat på någonting. Alltså, jag har lärt känna så mycket vänner och relationer och erfarenheter och minnen som inte jag hade bytt bort. Även om det har kostat mig mycket så hade jag inte bytt bort de vänskapen eller de minnena mot något.
Så det var värt det?
Det är värt, alltså...
Det är vad det är.
Ja, alltså, jag hade inte bytt bort vänskaper för att inte ha tagit konsekvenser eller för att...
upplevelser och erfarenheter.
Ja, det har kostat mig mycket. Kostat mig mycket tid och så vidare. Men jag hade ändå velat ha de här vänskaperna, de här minnena.
Fint sagt ändå. Mm. För det har format dig till den.
Ja, precis.
Jag vill säga tack till dig för att du kom.
Tack, Victor.
Ha det bra.
Samma.
Och ta hand om dig.
Samma.
Jag önskar dig det bästa.
Tack så mycket.
Lycka till. Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.